Mormor kom ut från sin kammare och var så allvarlig. Och så sa hon att jag har funderat och kommit fram till att jag vill bli kremerad. Och morfar vek ihop tidningen och sa, jaha, ta på dig kappan så hämtar jag bilen. Tänk det här citatet på finlandssvenska så är det kanske inte så svårt att lista ut vem som är månadens ansikte i oktober. Mark Levengood, programledare, skriftställare, kossör med mera, är aktuell med en ny föreställning som heter Mark och hans värld. Helena Frank fick en inblick i den världen där släkten ofta kommer till tals. Familjemedlemmar som verkar vara citatsprutor av rang allihop. Och Mark intygar att allting är sant.
Anekdoter finns det inom alla familjer. Folk kan säga roliga saker finns inom alla släkter. Sen är frågan att memorerar man det? Kommer man ihåg det? Och för mig, jag vet av erfarenhet att vilken släkt man än pratar på så får man 2-3 släktingar ihop och kanske en flaska vin till exempel. Och sen börjar de påminna varandra så då kommer saker upp liksom. Och vad jag har gjort är väl att jag har memorerat. Jag har alltid ett väldigt bra minne för saker som jag tycker är roliga liksom. Och jag har också släktens välsignelse till att använda mig av det för de tycker att ja, det är bra. Folk tycker att vi är roliga så det är väl en bra sak liksom. Jag behöver aldrig hamna ett läge där jag ska behöva hitta på någonting. Utan tvärtom så levererar min familj ibland saker i snabbare takt än det går att använda. Men jag skickar manus på min förra bok till min mamma. Jag tänkte att det blir ändå bra om hon godkänner det här, i och med att jag skojar så mycket med henne. Så ringde hon och sa, ja det var alldeles för skräckligt, men skicka nu 10 exemplar.
Jag träffar Mark Levengood på bokmässan i Göteborg. Här har han ett fullspäckat schema av egna föreläsningar, boksigneringar, moderatoruppdrag och intervjuer. Under Skånes taltidnings halvtimme hinner vi prata om en hel del. Som till exempel den där storyn när han var programledare i radions Efter 3 och skällde ut ett intervjuobjekt, en politiker, efter noter i direktsändning. När det började blinka på alla inkommande telefonlinjer efteråt så fick producenten kalla fötter och sa till honom att det här får du ta hand om själv. Men det var ingen som var upprörd över vad han hade hävt ur sig utan alla tyckte bara att han lät så trevlig med sin finlandssvenska. Trots detta säger han sig inte ha några problem med att få fram sitt budskap. Alla radiokrönikor, böcker och föreställningar innehåller ofta en sens moral bland alla anekdoter. Och för detta talar att han ju faktiskt fortfarande har jobb upp över öronen efter snart 20 år i svenskt rampljus.
Däremot tycker jag att man tycker att man som finlandssvensk kan ta sig vissa rättigheter, vissa friheter med att faktiskt ställa frågor som är lite mer brutala än svenska kanske kan ställa. För att folk tänker sig, ja men han förstår inte hur det låter på svenska. Tänker nog lite så avfördande. Det är så, som om det inte skulle vara mitt modersmål svenska. Liksom. Men, så jag kan känna att jag ibland kan gå på lite hårdare. Och folk kan tycka att det låter snällt. Liksom.
För det är svenska som är ditt modersmål. Kan du finska överhuvudtaget?
Jag kan lite finska, men inte speciellt bra. Men jag tillhör den där finlandssvenska minoriteten. Som vi är ungefär 240 000 personer som talar. Och vi talar ungefär som jag. Då, liksom.
Utnyttjar du det där med att ställa lite mer råa frågor och sådär då?
Ja, det gör jag nog. Och sen ska vi ägna texter så kan jag kan gå på ganska hårt om man tänker på godmorgonvärlden till exempel. Jag också tankar för dagen. Jag kan gå på rätt fredigt och puckla på mitt ämne. Och det tycker jag är väldigt roligt. Jag har ju ganska rå humor själv egentligen. Jag är från Finland. Finsk humor är så speciellt. Finländsk humor det är att man går in på NK och så går man in i det allra finaste klädbutiken, så kom in i den allra finaste provhytten. Och sen efter en stund ropar man så att ursäkta, nu är pappret slut här inne. Och då skrattar vi och slår oss på knäna. Tänk, nu var vi roliga.
Att Marks humor innefattar släkten vet som sagt alla som någon gång hört honom prata. Men 2 personer ur den Levengoodska familjen figurerar sällan eller aldrig i hans texter, nämligen barnen. Mark och maken Jonas Gardell har en son och en dotter och att hålla dem utanför rampljuset var inget svårt beslut att fatta.
Det behövdes ingen diskussion just i det fallet. Alltså, saken är den att barnen är så oskyddade. Det vill säga att det finns en väldigt stor publik nyfikenhet på våra barn förstås. Förstås, men det finns en stor nyfikenhet på dem. Men de har ju bara en barndom. Och under den barndomen under ganska få år så måste man lägga hela världen under sig. Man måste begripa hur saker och ting hänger ihop. Och då måste den barndomen vara skyddad. Att de måste inte leva upp till några förväntningar. De måste inte leva upp till någon slags omdömen om huruvida de är söta eller inte i en allmänhetsögon. Utan det räcker bra nog med att de är söta för oss föräldrar. Och den dagen de själva kan välja om de vill vara med och leka de här lekarna eller inte, då är det helt okej om vi ställer upp på saker. Men så länge de är under vårt överinseende så kommer de att hållas utanför. Så är det. Ja, men det är också... Det är också den eviga skillnaden mellan privat och personligt. Att jag tycker alltid man ska vara personlig. Vad man gör ska man vara personlig. Och att man ska utgå från en egen erfarenhet. Och då får man gärna ösa historier över sitt eget förflutna. Så länge det är saker som är avslutade. Så länge man har fått lite distans till historien. Man kan se någon slutsats i alltsammans. Men saker som är en pågående process som fortfarande antingen gör runt eller som fortfarande inte har kommit till en avslutning. De är inte nu färdiga. För då använder man publiken som terapi. Och det är för mig helt förbjudet. Att det liksom, att folk ska inte betala för att jag ska må bättre. Det liksom, det krockar helt mot allt vad jag tror på. Så att, och det menar jag att barnen tillhör det absolut privata för mig.
Om de nu själva vill gå på kändispremiären när de är sådär 11-12 någonting, eller var går åldersgränsen där? Är det någonting jag pratar? De är ju inte där än, det är några år kvar, men i alla fall.
Nej, det är att jag och Jonas, vi går ju nästan aldrig på kändispremiärer själva. Det är som att vi jobbar så hårt att vi hinner ju inte. Men sen också, ska man vara ledig en kväll så är vi lite så här hemmarottor nog till vår läggning. Att vi umgås hellre med kompisar liksom. Men ja, det finns ingen, jag har ingen sån, jag har inte tänkt alls på det när en mogna går på kändispremiärer. Den dagen det känns naturligt, så det blir så liksom. Om de vill.
På tal om oskyddade barn, du är ambassadör för UNICEF, FNs barnfond.
Ja.
Och det är väl inte helt ovanligt att man dels engagerar sig för något bra ändamål. Jag kan tänka mig att det är ganska vanligt också att om kändisar gör det så blir man gärna ansiktet utåt på något sätt. Men hur hamnade du just där så att säga?
Det finns jättemånga orsaker till det. Alltså, om vi börjar med mig. Så är det ju så att jag har gjort tv-program sedan jag var 16 år gammal. Jag har liksom levt ett väldigt offentligt liv hela mitt vuxna liv. Och när man gör det så blir det en massa ståhej och det blir en massa skrammel. Och en del av det där kan man använda till en slags självbekräftelse. Framförallt de första åren kan man tänka att oj vad roligt, det här går ju bra och folk tittar på programmen, vad roligt. Men sen kommer man till en punkt där man inte längre kan. Man inte längre orkar hålla på att bekräfta sig själv. För att man blir lite vattnig och man bara ska hålla på liksom och suga i sig allt beröm hela tiden. Man blir lite, för att inte säga outhärdligt tror jag småningom. Och då kommer frågan, vad ska jag göra av allt det här ståhejet? Och om man då får en chans som jag att rikta det mot UNICEF som man själv tycker så väldigt mycket om. Jag har varit engagerad i UNICEF sen jag själv sålde julkort när jag var barn för dem. Liksom. Och så då blir det... Fyller ens eget liv med så hemskt mycket mening. Och det blir så förstår man att ja, det finns en mening med det här också. Liksom. För UNICEFs del så behöver de med profiler som folk lyssnar på, som är respekterade. Och det gör ju också att ett UNICEF-ambassadörskap är tidsbegränsat. Det vill säga att den dagen det är inte populär så... Då är det väl slut med det. Det får man också inse att så är det. Det är liksom... Det är nu en del av den här leken. Men så länge de vill ha mig så kommer jag fortsätta vara väldigt stolt över att få jobba för dem. Så det jobbiga när man är så engagerad är att man får inte göra något fel. Man får inte liksom åka fast för allt för hemsk fortkörning. Eller man får inte börja brinna sprit hemma. Men nu har jag inte haft något riktigt fallen för jag är för opraktisk. Jag får inte fatta hur det funkar. Men det blir sådana där.
Har du åkt fast för fortkörning då?
Ja, det har jag gjort, men bara så begränsat. Jag åker till det är så poänglöst, jag åker till fast på samma ställe mellan Norrköping och Nyköping. Och nu förra gången jag åkte fast så fick jag sätta mig i polisbilen och fick jag först böter. Och sen när jag fått mina böter då sa de att ja, vi visste att du skulle komma så vi har köpt din bok. Och så fick jag signera min bok.
Nej,
så förutsägbart att det är mitt liv. Så det...
Poliserna på E4 kunde dubbelkolla med körkortet att det faktiskt var Mark Levengood de hade framför sig. Men frågan är om de behövde det, för han har ett rätt karaktäristiskt utseende.
Jag är lång. Folk som ser mig på riktigt, nu blir jag förvånade, vet jag, de tycker att jag är längre än på tv.
Hur
lång? Jag är 1,89 meter. Jag har väldigt mörka ögonbryn, inget hår. Det finns vissa medieforskare som har pekat på att orsaken till att jag känner så fort, för att jag är så otroligt lätt att känna igen. Att jag känns ut som en seriefigur. Jag är ganska nöjd med mitt utseende själv. Och inte utifrån att jag tycker att jag är snygg eller så, utan bara utifrån att jag någonstans tycker att mycket i livet handlar om att förlika sig med saker och ting. Och inser att, ja, att liksom, och det tycker jag att, det är klart man skulle ibland tycka att vi ser ner. Men jag tycker att jag har ganska fina ögon, tycker jag har.
Vad är det för färg på dem?
Jag har, de är lite skiftande mellan brunt och gult och grönt. Det beror lite alltså på hur jag klär mig. Men jag har fina öron, tycker jag. De är så små. De följer skallen. Liksom. Sen är jag väldigt krokig näsa. Jag har små märken när jag växte upp på näsryggen. För att, jag var så otroligt närsynt när jag var liten. Så jag, och det fanns inga barnglasögon då, så jag fick så här väldigt tunga herrglasögon. Och de här märken är fortfarande kvar på näsan. Men jag, sen opererade jag med skoning av mina ögon, för jag gjorde så här laseroperation. Så nu ser jag bra igen. Så att,
har du någon skägg?
Nej, däremot har jag bra skäggväxt. Barnen tycker om att om jag killar dem med hakan på morgonen, de är så här, hej, för det är något kittlar. Däremot rakar jag mig. Alltså att inte ha hår och ha skägg eller mustasch, jag tycker man ser ut som en toalettborste.
Det är lite svårt att veta om man liksom anlägger helskägg och inget hår. Alltså var ska det sluta? Alltså, ska man ha polisong eller inte? Så här?
Ja, nej, jag tycker inte det är snyggt helt enkelt. Men om era lyssnare tänker sig ett vänligt bowlingklot, det är, så ser jag ut ungefär.
Bredden då?
Bredden? Mm. På mig?
På dig, ja.
Jag är ganska slank, jag tränar ganska mycket. Jag väger 81 kilo. Och har haft så idrottsbakgrund, så jag har tränat hela livet liksom.
Tränar vad speciellt?
Jag springer en mil varannan dag nu för tiden, så att det, och det tycker jag om. Och så är jag väldigt stora fötter. Jag har 47 i skostorlek, vilket gör att det är lite tråkigt ibland när man handlar skor, för alla snygga italienska herrskor, de tar slut vid 42, och det som återstår är liksom Dr. Schultz hälsohylla med korkbottenskor. Jag kommer inte med sådana.
Du har ju lågskor på dig idag, snörskor, svarta, och kostym, mörkgrå med mörkblå skjorta och en slips som är också mörkblå och är lite guldmönstrad. Ja. Är det paljetter?
Det är små paljetter. Ja.
När jag såg dig igår, så du var på ett par stycken olika scener då, och då hade du också en kostym, en ljusgrå kostym och gympaskor. Mm. Och då tänkte jag att den här mannen måste vara väldigt praktiskt, förnuftigt lagd, som inser att det är smart att ha på sig gympaskor på bokmässan när man ska liksom trampa runt sådär. Mm. Så jag blev nästan lite besviken när jag såg långskorna idag. Men är du sådär praktiskt förnuftig, eller hur kom sig gympaskorna?
Jag är helt opraktisk. Det är en väldigt grundläggande drag jag har. Jag är väldigt opraktisk på alla sätt. Men däremot tycker jag att det är snyggt med gympaskor till helkostym med väst och så. För det är den brytningen som gör att, för annars kan man bara vara liksom ännu en grå snubbe i kostym. Men med gympaskor så blir det så att, vänta nu, någonting stämmer inte där. Då blir det gärna spännande.
Och då var det inte sån här Lasse Kronér, alltså Converse gympaskor, utan det var alltså riktiga joggingskor med dämpad sula och hela midjevitten.
Mm, hela midjevitten, precis som du säger det.
Men vad har du annars för egenskaper som du gillar, om du nu är opraktisk, men vad har du för bra egenskaper?
Jag gillar det. Jag är en väldigt kreativ människa. Jag blir lätt att hitta på saker. Jag är också en väldigt gladlynt människa. Alltså precis, jag tycker att livet är roligt. Jag skrattar jättemycket. Jag är för det mesta ganska godmodig. Jag utgår från att dagen ska säkert bli intressant. Och sen kanske jag blir motbevisad vissa dagar. Då är jag ledsen. Men när jag är ledsen också, så har jag någon sån här grundläggande sak som pumpar i mig, att jag försöker hitta en lösning på saker och ting. Att jag försöker hitta ut ur det ganska fort. Jag hade också väldigt finländska draget. Jag tycker inte synd om mig själv. Jag tycker inte om när folk tycker synd om mig. Det kanske är lite jobbigt, men jag har svårt att ta emot saker. Jag har svårt att ta emot medkänsla till exempel. Jag hur stressad jag tänker, men nu ska vi inte köpa oss. Det är så här, men jag tycker att det kan vara praktiskt just när det kommer till sådana saker, som att, känslomässiga saker. För det värsta man kan göra det är att tycka synd om sig själv. Det är ganska mysigt att tycka synd om sig själv. Man sitter där och tänker, oj. Man ligger där och gosar in sig liksom i tycka synd om. Men då frissar man fast småningom i en position. Och det är väl svårt att ta sig bort ur det sen. Liksom. Det är en slags klibbighet som klibbar fast en vid en händelse. Och som hindrar en från att ta emot alla andra händelser som kan bekräfta att liv också är roligt och liv också är generöst mot en. Liksom. Att, ja.
Vad har du för dåliga egenskaper då, som du kunde tänka dig att bli av med om det gick?
Alltså att jag är opraktisk, det är en sak. Jag är också vad man kallar för ansiktsblind. Och det går ut på att för en vanlig seende person så ser man ju ett ansikte. Och ett ansikte har många dimensioner. Näsan sticker ut, ögonen ligger lite inne i kraniet. Och det hela ansiktet blir som ett spel av ljus och skugga. Och det där är en identifikation som hjärnan gärna ska läsa av. Jag är astigmatisk. Och min optiker säger att det är orsaken till att jag bryter så fel. Så jag kan inte läsa av ett ansikte, vilket gör att jag känner aldrig igen någon. Och mina bästa kompisar, alltså Jonas eller min bästa kompis Henrik, de är så vana med mig, så de viskar alltid som att det är Jan Malmsjö. Och jag var så, annars går jag verkligen runt liksom och har ingen koll någonsin. Och det gör att jag blir lite stressad, för att jag vill inte vara någon som folk tycker är dryg eller som inte hälsar på folk som man känner. Liksom. Men det tycker jag är jobbigt. Sen att just att jag faktiskt inte är milda grann opraktisk, att sånt som till exempel deklarera eller sånt, det går inte alls för mig. Jag förstår ingenting alls av det. Så jag tror att, och sen är jag också stökig. Jag blir mycket stök alltid. Att jag kan inte sortera papper och sånt. Liksom. Mitt rum bara växer igen av en massa grejer hela tiden. Det gör Jonas är väldigt nervös.
Han får bringa ordning i dina papper.
No, efter 23 år så har han gett upp, tror jag, faktiskt. Men han tycker jag andra kvaliteter också.
Vad har du för ovanor då? Jag såg att du diskret spottade ut en liten snus innan vi gick in här. Har du fler ovanor?
Jag hoppas att ingen i min familj hör det, för jag hörde inte om att jag snusar.
Är det sant? Nej.
Ja, det är sant.
Hur kan man dölja det? Alltså, det är ju... Det syns ju, menar jag.
Nej, det syns inte. Jag jobbar så mycket med tv så jag vet hur man döljer elegant utan att märks på i brutan. Liksom. Det är ovanor. Jag har nog diverse ovanor. Jag är väldigt kvällspigg. Nätterna tycker jag är en underbar tid, men har man barn så barnen är morgonpigga. Det gör att jag... Jag har verkligen tvingats stävja min kvällspighet. Och jag tycker det är jättetråkigt att gå och lägga sig när man egentligen vill vara vaken. Jag tycker fortfarande, fast jag är 45 år gammal, tycker att nej, men inte vill jag nu gå och lägga mig. Men sen vet jag att klockan 6 börjar dagen liksom, och då kommer jag se ut som en jordbävning i forna Jugoslavien om inte jag går och lägga mig nu. Liksom. Så att, ja, jag har alla möjliga små saker för mig hela tiden. Och sen är jag lat också.
Min halvtimme börjar dra sig mot sitt slut, men jag hinner ställa en sista fråga. Jag vet att Mark Levengood har konverterat till katolicismen och jag är nyfiken på vad som lockade där.
Man kan inte förklara det utifrån någonting lockar en. Det är mer så att jag har en väldigt brokig religiös bakgrund. Att jag är född i Amerika och min familj i Amerika... i all världens. Jag döpte i presbyteriansk, men vi har också katoliker i familjen där. Liksom. Och sen flyttade vi till Finland och där finns det bara ortodoxa och lutheraner. Och min familj var lutheraner så jag blev konfirmerad i en lutherskyrka, men jag känner mig aldrig riktigt hemma. Utan jag har nog hela mitt liv liksom känt mig mest hemma i den katolska tankevärlden. Det finns en slags tankens höjd i katolska kyrkan, vilket man inte tror när man läser tidningarna som bara handlar om påven och hans motstånd mot homosexuella och aborter.
Det är lite där jag tänker. Liksom, ja. Vad gör Mark Levengood, en av Sveriges mest kända homosexuella, men i liksom katolska kyrkan som inte riktigt gillar den tanken på något sätt?
Ja, men vi får inte glömma att Vatikanen är ju som en slags, det är liksom vår regering, men Vatikanen är inte Gud. Och det har funnits perioder då Vatikanen har varit väldigt mycket mer liberal. än nu. Alltså det är också, det går en djupt konservativ strömning inom kyrkan nu. Men kyrkan är liksom 2000 år gammal och det är en det ena än det andra. Så jag sitter nu bara och väntar på bättre tider i de frågorna. Men överlag så har vi en tanke här och vi debatterar mycket, vi pratar mycket. Och jag nu en gång för alla har slagit fast i mitt liv att det är absolut ingen synd att vara homosexuell. För jag skapar så det är som en svart människa skulle gå runt och tycka att det är syndigt att vara svart. Eller en människa som inte ser, att tro att det är en synd att man inte ser. Man kan leva med en sån premiss att jag i grund och botten ska vara en synd. Liksom. Så det går ju inte. Det där är bara bensäckar så jag tar inget alls av det nojse. Men kyrkan har väldigt mycket vackert och det glömmer man ibland bort i debatten. Det finns väldigt många fina saker med katolska kyrkan också.
Det sa Mark Levengood som är månadens ansikte i oktober. Vill man ha mera Mark finns det ett bonusinslag på vår hemsida där han berättar historien om villan med 16 rum som han fick till skänks. Vill man ha ännu mera Mark finns två böcker med underfundiga texter inlästa som ljudbok. Sucka mitt hjärta men brist dock ej. Och Hjärtat får inga rynkor, båda inlästa av honom själv. Dessa två plus två böcker med barncitat. Gamla tanter lägger inga ägg och Gud som haver barnen kär har du någon ull. Finns som talbok i Daisy-format. De är skrivna tillsammans med Unni Lindell. Citatböckerna finns också i punkt. Vill man ha ännu mera Mark kommer föreställningen Mark och hans värld till Skåne i november. Till Nöjesteatern i Malmö den 11 november och till Helsingborgs konserthus den 27. Ticknet har biljetter. Och den som inte nöjer sig med det kan ställa sina egna frågor till Mark Levengood på hans hemsida. Adressen dit är marklevengood.se och man letar under länken frågespalt. Reporter i inslaget var Helena Frank.